Kapitel 12. I företrädarnas sal. Egwene stirrade på Sharian och undrade om det var meningen att hon skulle skratta. Kanske hade tiden hos Eilfolket fått henne att glömma vad som gällde för humor bland Aes Sedair. Sharian stirrade tillbaka utan att blinka med sina sneda ögon och sitt fullständigt outransakliga, tidlösa ansikte. Egwene såg på de andra. 7 uttryckslösa ansikten. Bara en känsla av väntan. Hon tyckte sig ana ett leende på Joannes läppar. Men det kunde lika gärna vara deras naturliga krökning. Det fladdrande lampskenet fick plötsligt deras ansikten att bli främmande och omänskliga. Egwene kände sig lätt i huvudet och svag i knäna. Utan att tänka sig för satte hon sig tungt på stolen hon blivit anvisad. Hon for omedelbart upp igen. Det fick onekligen hennes tankar att klarna, åtminstone lite grann. Jag är inte ens Aes Sedair, yttrade hon andlöst. Det borde vara tryggt nog att säga. Det måste vara något slags skämt, eller någonting. Det går att komma förbi, sa Sharian bestämt och underströk sina ord genom att dra åt knuten på sitt ljusblå skärp. Beonins honungsblonda flätor svängde av och an när hon nickade. Den ämlintronande är Aes Sedair. På den punkten är lagen helt klar. Den ämlintronande som Aes Sedair står det på åtskilliga ställen. Men ingenstans står det att det är nödvändigt att vara Aes Sedair för att bli den ämelintronande. Alla Aes Sedair var bekanta med tornets lagar, men i egenskap av medlare måste de grå känna till lagen i alla riken. Och Beonins röst hade antagit en undervisande ton, som om ingen kände till det hon talade om bättre än hon själv. I den lag som föreskriver hur den ämelintronande ska väljas står det bara den kvinna som kallats, hon som står inför salen och liknande formuleringar. Från början till slut nämns inte ordet Aes Sedair en enda gång. Inte en enda. En del hävdar kanske att man måste ta hänsyn till författarnas avsikter. Men oavsett vilken den avsikten må vara, står det klart att... Hon gjorde en missnöjd min när Kalinaya avbröt henne. Utan tvekan ansåg de att det var så självklart att de inte behövde nämna det. Logiskt sett är emellertid innebörden hos en lag vad som står i den, oavsett vad författarna avsett. Lagar har sällan särskilt mycket med logik att göra, sa Beonin syrligt. I det här fallet har du emellertid helt rätt, tillstod hon efter en kort paus. Till Egwene tillade hon. Och salen inser det också. De var alla allvarliga. Till och med Anaya när hon sa. Du kommer att bli Aes Sedair barn, så snart du blivit utnämnd till ämelintronande. Det är hela saken. Till och med Joanne var allvarlig, trots hennes småleende. Det var ett leende. Du kan avge de 3 ederna så snart vi är tillbaka i tornet, sa Sharian. Vi övervägde att låta dig uttala dem ändå, men utan edstaven kanske det uppfattas som en bluff. Det är bäst att vänta. Egwene var nära att sätta sig igen innan hon hann hejda sig. Kanske hade de visa rätt. Kanske hade hennes kroppsliga färd genom Tel Aran Riord gjort någonting med hennes förnuft. Det här är vansinne, protesterade hon. Jag kan inte bli ämelintronande. Jag är... Invändningarna stockade sig i hennes hals så att ingen av dem kom fram. Hon var för ung. Joanne själv hade varit den yngsta ämelintronande någonsin och hon var 30 när hon beklädde ämbetet. Hon hade nätt och jämt påbörjat sin lärotid oavsett hur mycket hon visste om drömvärlden. Den ämelintronande skulle vara kunnig och erfaren och vis. Den ämelintronande förväntades absolut vara vis. Själv kände hon sig bara förvirrad och vilsen. De flesta kvinnor tillbringade 10 år som noviser och 10 som antagna. Förvisso fanns det de som hade gått snabbare fram, Joanne bland andra. Men själv hade hon varit novis i mindre än 1 år och antagen ännu kortare tid. Det är omöjligt, var det bästa hon slutligen lyckades få fram. Marvin fnös på ett sätt som kom henne att tänka på Sorrele. Lugna ner dig, barn. Annars gör jag det åt dig. Det här är inte rätt tillfälle för dig att bli hysterisk. Men jag skulle inte veta vad jag skulle göra. Inte någonting. Egwen tog ett djupt andetag. Det fick knappast hennes skenande hjärta att sakta in, men det hjälpte. En aning. Eile hjärta. Vad de än gjorde tänkte hon inte låta dem hunsa henne. Efter en blick på Marvins hårda anledsdrag tillade hon för sig själv. Flå mig kan hon kanske, men inte hunsa mig. Det här är löjligt, det är just vad det är. Jag tänker inte göra mig till åtlöje inför hela världen, och det är precis vad jag skulle göra. Om det är på grund av detta som salen har kallat mig tänker jag tacka nej. Jag är rädd att det valet inte finns, suckade Anaya och slätade till sin nattrock. En överraskande skir sak i rosa siden med utsökt benvit spets längs alla kanter. Det är lika omöjligt att vägra hörsamma en kallelse att bli ärmelintronande som en kallelse till rättegång. Själva formuleringen på kallelsen är till och med densamma. Det var ju sannoliken upplyftande. Valet ligger hos salen nu. Mirelle lät lite dyster, vilket ingalunda gjorde Egwen gladare. Plötsligt log Sheriam och la armen om Egwens axlar. Var inte orolig, barn. Vi ska hjälpa dig och vägleda dig. Det är därför vi är här. Egwen sa ingenting. Hon kunde inte komma på någonting att säga. Att lyda lagen var kanske inte samma sak som att låta någon hunsa en, men det kändes precis likadant. De tog hennes tystnad för samtycke och hon antog att det var riktigt. Utan dröjsmål skickade de iväg Joanne, ilsket muttrande över att ha blivit tilldelad uppgiften, för att personligen väcka alla företrädarna och tala om för dem att Egwen hade anlänt. Huset förvandlades till en virvelvind innan Joanne hunnit komma utanför dörren. Egwens ridklänning blev föremål för en ingående diskussion som hon själv överhuvudtaget inte deltog i. Och en trend tjänstekvinna väcktes ur sin slummer i ett angränsande rum och blev utskickad för att, utan att andas ett ord om saken, leta upp varenda klänning för antagna som överhuvudtaget kunde tänkas passa Egwen. Hon provade 8. Fortfarande kvar i det främre rummet innan hon hittade en som passade något sån här. Den var för trång över bysten men lyckligtvis vid över höfterna. Under hela tiden som tjänstekvinnan kom med klänningar och Egwen provade dem turades Sheriam och de andra om med att själva springa ut och klä sig. Omväxlande med att de föreläste för henne om vad som skulle hända och vad hon måste säga och göra. De fick henne att upprepa allt de sagt. De visa ansåg att det skulle räcka att säga en sak en gång och ve den lärling som inte lyssnade ordentligt. En del av det hon måste säga mindes Egwen från en av novislektionerna i tornet och fick det rätt redan första gången. Men Aesirena gick igenom allt sammans om och om igen och sen en gång till. Egwen begrep det inte. Om de inte varit Aesir skulle hon ha trott att de var nervösa, hur lugna de än såg ut. Hon började undra om hon gjorde fel på något sätt och började lägga tonvikten på olika ord. Säg dem som du fick höra dem, fräste Kalinaya vast som en istapp. Och Mirelle föll in med en röst som inte var mycket varmare. Du kan inte kosta på dig några misstag, barn. Inte ett enda. De fick henne att gå igenom det 5 gånger till och när hon protesterade att hon hade upprepat vartenda ord precis som det skulle vara räknat upp vem som skulle stå var och säga vad, exakt som de hade berättat det för henne, trodde hon först att Marvin skulle ge henne en örfil om inte Bionin eller Kalinaya hann före. Nu blängde de bara på henne, men det sved lika mycket och Sheriam tittade på henne som om hon var en motsträvig novis. Egwan suckade och började från början igen. Jag kommer in beledsagad av tre av er. Det var en tyst procession som tågade fram längs de nästan tomma, dunkelt månupplysta gatorna. Av dem som fortfarande var ute var inte många som ens ägnade dem en blick. Kanske var Eishidir som omgav en ensam antagen en vanlig syn här. Kanske inte, men hur som helst uppenbarligen ingenting som väckte någon större uppmärksamhet. De fönster som varit upplysta var mörka nu. Och tystnaden i byn var så djup att varje fotsteg på den hårda marken hördes tydligt. Egwen fingrade på ormringen som nu åter var på plats på hennes vänsterhand. Hennes knän skalv. Hon hade varit beredd på allt, men på hennes lista över allt hade sannligen inte detta funnits med. De stannade framför ett fyrkantigt stenhus i tre våningar. Det var mörkt i fönstren, men i månskenet såg det ut att vara ett värdshus. Kalinaya, Bionin och Anaya skulle stanna här, vilket åtminstone de båda första var allt annat än glada åt. De protesterade inte, som de hade gjort i huset, men de rättade till kjolarna utan att det behövdes och stod med stela nackar utan att titta på Egwen. Anaya strök tröstande Egwen över håret. Det kommer att gå bra, barn lilla. Hon hade ett knyte under armen. Det var den klänning som Egwen skulle ta på sig när allt sammans var över. Du lär dig snabbt. Inifrån stenhuset hördes den djupa klangen av en gonggong. Den slog en gång, två gånger, tre. Egwen var nära att hoppa högt. Ett ögonblicks tystnad och sen hördes den metalliska klangen igen. Mirel strök omedvetet händerna över klänningen. Åter tystnad och så ytterligare tre slag. Sheriam öppnade dörren och Egwen följde henne in med Mirel och Marvin i hälarna. Egwen kunde inte låta bli att tänka att de omringade henne likt vakter som skulle se till att hon inte flydde fältet. De steg in i ett stort högt rum. Där inne var det allt annat än mörkt. Det stod lampor uppställda längs spiselkransarna över de fyra breda eldstäderna. Och än fler kantade trappan upp till nästa våning och det galleri som vette ut mot rummet. I varje hörn stod det en hög, grenad golvlampa med speglar bakom lågorna för att förstärka ljuset. Filtar som hängts upp framför fönstren hindrade allt detta ljus från att läcka ut. På ömse sidor om rummet stod två rader med nio stolar vardera, ordnade i grupper om tre och vända in mot rummet. Kvinnorna som satt på dem, företrädarna för de sex aja som var representerade i Kärlidar var klänningar och sjalar med den färg som tillhörde respektive aja. De vände sina anleten mot Egwen, anleten där endast svalt lugn kunde utläsas. I rummets bortre ände stod ännu en stol, placerad på ett litet podium som mest liknade en platt låda. Det var en hög, massiv stol med ben och ryggstolpar snidade till spiraler. Och den hade målats gul för att imitera förgyllning. Över armstöden låg en ståla, randig i sju färger. Det kändes som om avståndet mellan Egwen och denna ståla var flera mil. Vem kommer till tornets sal? Frågade Romanda med hög, klar röst. Hon satt strax nedanför guldstolen, mitt emot de tre blå systrarna. Sheriam steg mjukt åt sidan så att Egwen kom till synes. En som kommer lydigt och i ljuset. Hennes röst borde ha darrat. Detta kunde bara inte vara sant. Vem kommer till tornets sal? Frågade Romanda igen. En som kommer ödmjukt och i ljuset. Vilket ögonblick som helst skulle detta förvandlas till en rättegång för att hon låtsades vara ACD. Nej, inte därför. I så fall skulle de ha skärmat av henne och låst in henne tills det var dags. Men det kunde inte. Vem kommer till tornets sal? En som hörsammar salens kallelse, lydig och ödmjuk i ljuset, och vars enda önskan är att få följa salens vilja. En av de grå systrarna nedanför Romanda reste sig upp. Det var Kwamisa, en mörk, slank kvinna som i egenskap av yngsta närvarande företräderska uttalade den fråga som funnits med i ceremonin sedan världsfallet. Finns det några närvarande som inte är kvinnor? Romanda kastade bak sjalen med en resolut rörelse och lät den hänga kvar över stolsryggen medan hon ställde sig upp. Hon var äldst och skulle därför svara först. Hon var lika bestämd när hon knäppte upp klänningen och drog ned den till midjan tillsammans med särken. Jag är kvinna, tillkännagav hon. Kwamisa la noggrant sin egen sjal över sin stol och klädde av sig till midjan. Jag är kvinna, sa hon. Därefter ställde sig de andra och började blotta sina överkroppar. Och i det att de uppvisade sina bevis därpå tillkännagav de i tur och ordning att de var kvinnor. Egwen fick kämpa lite med den trånga klänningen som hon fått och Mirelle var tvungen att hjälpa henne med knapparna. Men strax var de fyra lika blottade som alla andra. Jag är kvinna, sa Egwen tillsammans med de andra. Kwamisa gick sakta runt rummet och stannade framför varje kvinna för att ge henne en nästan oförskämt ohöljd granskning. Sen ställde hon sig framför sin egen stol och förkunnade att alla närvarande var kvinnor. Ejsidena satte sig ner och de flesta började dra upp livstyckena igen. De gjorde sig inte direkt någon bråska, men det var inte många som ödade någon tid heller. Egwen var nära att skaka på huvudet. Själv fick hon inte skyla sig förrän senare under ceremonin. För länge sedan skulle Kwamisas fråga ha krävt mer bevis. På den tiden var deltagarna vid alla formella ceremonier klädda i ljuset, vilket inte betydde något annat än den egna huden. Vad skulle dessa kvinnor göra i ett av Ails ångtält eller ett kinariskt bad? Hon gav sig ingen tid att fundera vidare på det. Vem står upp för denna kvinna, sa Romanda, och borgar för henne? Hjärta för hjärta, själ för själ, liv för liv. Hon satt rak och värdig, fortfarande med sin fylliga byst blottad. Jag borgar för henne på detta vis, sa Sharian bestämt. Ögonblicket senare följde av Morrins och Mirelles stadiga röster. Kom fram, Egwen Alvear, befallde Romanda skarpt. Egwen tog tre steg framåt, varefter hon böjde knä. Hon kände sig alldeles domnad. Varför är du här, Egwen Alvear? Hon var verkligen domnad. Hon kände ingenting. Inte heller mindes hon sina svar. Men likväl kom de på något sätt ur hennes strupe. Jag blev kallad av tornets sal. Vad söker du, Egwen Alvear? Att tjäna vita tornet. Ej mer och ej mindre. Ljus, de tänkte göra det. Hur vill du tjäna, Egwen Alvear? Med mitt hjärta och min själ och mitt liv, under ljuset, utan rädsla och utan gunstlingar. Var vill du tjäna, Egwen Alvear? Egwene tog ett djupt andetag. Hon kunde fortfarande sätta stopp för dessa idiotier. Det kunde inte vara så att hon verkligen var på väg att... På Ämelintronen, om det är tornets sal till behag. Andan fastnade i halsen på henne. Nu var det för sent att vända om. Kanske hade det varit för sent redan i klipphjärtat. Först reste sig Delana, sedan Kwamesa och Janaya, och så allt fler, tills 9 företrädare stod upp framför sina stolar och på så vis visade att de godtog hennes önskan. Romanda satt fortfarande kvar på sin stol. 9 av 18. Godtagandet måste vara enhälligt. Salen sökte alltid uppnå samstämmighet, och i slutändan röstade alla enhälligt, även om detta kunde kräva långa diskussioner. Men denna natt skulle det inte bli några diskussioner, endast de förutbestämda fraser som ingick i ritualen. Och om ytterligare en hade förblivit sittande skulle detta ha varit ett regelrätt avslag. När hon hade påpekat att det kunde hända hade Sheriam och de andra kastat sånt löje över blotta tanken att redan det skulle ha kunnat göra henne bekymrad om inte alltsammans vore så befängt. Däremot hade de nästan i förbigående varnat henne för att en situation som denna skulle kunna uppstå. Detta var inget avslag, snarare en markering från de företrädare som förblev sittande att de inte tänkte vara hennes knähundar. Bara en gest, en symbolisk handling enligt Sheriam. Men när Egwene såg Romandas stränga uppsyn och Lilanes anlete nästan lika hårt var hon inte alls så säker på det. En annan sak de sagt var att det kunde bli så många som 3 eller 4 som förblev sittande. Utan ett ord återtog de stående kvinnorna sina platser. Ingen sa någonting, men Egwene visste vad hon skulle göra. Domningen hade gått ur henne. Hon reste sig upp och gick fram till den närmsta av företrädarna. En vassnäst grön syster vid namn Shamalin som hade suttit kvar på sin stol. Framför Shamalin föll Egwene åter på knä och bredvid henne knäböjde Sheriam med en grund skål med vatten i händerna. Små krusningar gick över vattenytan. Sheriam verkade sval och torr medan Egwene började glänsa av svett. Men uppenbarligen darrade Sheriams händer. Morwryn knäböjde och gav Egwene en tvättlapp, medan Mirelle väntade vid hennes sida med en handduk över ena armen. Av någon anledning såg Mirelle arg ut. Ha godheten att låta mig tjäna, sa Egwene. Shamalin blickade rakt ut i luften, men lyfte kjolarna upp till knäna. Hennes fötter var bara. Egwene tvättade dem i tur och ordning och torkade dem med handduken. Sen gick hon vidare till nästa gröna syster. En något fyllig kvinna som hette Merlind. Sheriam och de andra hade lärt henne namnen på alla företrädarna. Ha godheten att låta mig tjäna. Merlind hade ett sött ansikte med fylliga läppar som såg ut som om de gärna log. Men nu log hon inte. Hon var en av dem som hade ställt sig, men hennes fötter var också bara. Alla företrädarnas fötter var bara, hela vägen runt rummet. Medan Egwene tvättade alla dessa fötter undrade hon om företrädarna själva hade vetat hur många som skulle förbli sittande. Uppenbarligen hade de vetat att några skulle det, att denna del av ceremonin skulle bli nödvändig. Hon visste inte stort mer om hur salen arbetade än hon hade fått lära sig som novis, vilket i praktiken betydde ingenting alls. Det enda hon kunde göra var att fortsätta. Hon tvättade och torkade den sista foten. Den tillhörde Janaya, som såg ut som om hennes tankar var någon helt annanstans. Hon hade åtminstone stått upp, varefter hon la tvättlappen i skålen, återvände till sin plats vid stolsradernas slut och la sig på knä. Ha godheten att låta mig tjäna. En chans till. Återigen var det Delerna som reste sig först. Men den här gången var Chamberlain strax efter. Ingen visade någon brådska. Men en efter en reste de sig upp, tills det bara var Romanda och Lilaine som fortfarande satt. De såg på varandra, inte på Egwen. Till sist ryckte Lilaine nästan omärkligt på axlarna, drog i sakta mak upp livstycket på sin klänning och ställde sig upp. Romanda vred på huvudet och såg på Egwen. Hon stirrade på henne så länge att Egwen blev medveten om hur svetten rann ner mellan hennes bröst och längs sidorna. Till sist klädde Romanda på sig i värdig takt och sällade sig till de andra. Egwen hörde en lättad flämtning bakom sig där Chariam och de andra väntade. Än var det naturligtvis inte över. Romanda och Lilaine ledde henne tillsammans upp till den gulmålade stolen. Hon stod framför den medan de drog upp hennes klänningsliv och la den ärmelintronandes ståla över hennes axlar medan de sa i kör med alla de andra företrädarna: härmed upphöjs du till den ärmelintronandes ämbete i ljusets glans, på det att vita tornet må bestå för evigt. Egwen Alvear, sigillens väktarinna, Tarvalons låga, den ärmelintronande. Lilaine drog Egwens ormring från hennes vänsterhand och gav den till Romanda, som satte den på Egwens högra ringfinger. Må ljuset skina över den ärmelintronande och vita tornet. Egwen skrattade. Romanda blinkade och Lilaine hajade till, och det var de inte ensamma om. Jag kom just att tänka på en sak, sa hon och tillade sen: mina döttrar, det var vad den ärmelintronande kallade Aes Sedai. Det hon kommit att tänka på var det som kom härnäst. Hon kunde inte komma undan tanken att det var det pris hon fick betala för att hon tagit genvägen genom Tel Aaron Riord. Egwen Alvear, sigillens väktarinna, Tar Valons låga, den ärmelintronande, lyckades värdigt sätta sig ner på den hårda träsitsen utan att grimasera. Hon betraktade det som en viljans triumf. Chariam, Murel och Morvrin skred fram. Ur deras fridfulla ansikten var det omöjligt att utläsa vem som hade flämtat förut. Och bakom dem bildade företrädarna en kö som sträckte sig bort mot dörren. De stod i åldersordning med Romanda allra sist. Chariam bredde ut kjolarna i en djup nigning. Ha godheten att låta mig tjäna, moder. Du tillåts att tjäna tornet, dotter, sa Egwen med så allvarlig röst hon förmådde frambringa. Chariam kysste hennes ring och steg åt sidan, varefter Murel gjorde sin nigning. Så fortsatte det raden ut. Ordningsföljden beredde Egwen några överraskningar. Sina släta drag till trots var ingen av företrädarna direkt ung. Men den ljushåriga Delerna, som Egwen trott var nästan lika gammal som Romanda, hade sin plats mindre än halvvägs ned längs raden. Medan Lilaine och Janaya, båda vackra kvinnor utan minsta stänk av grått i håret, stod närmast framför den vithåriga gula systern. Allesammans neg och kysste Egwens ring utan något som helst uttryck i ansiktena, även om det var en del som sneglade på färgränderna runt Egwens klänningsfoll, och lämnade rummet genom en dörr i dess bakre del utan att yttra ett ord till. Egentligen skulle de ha varit fler, men resten av ceremonin skulle få vänta till morgondagen. Till sist var Egwen ensam med de tre kvinnor som hade borgat för henne. Hon var fortfarande inte riktigt säker på vad det innebar. Mirelle gick för att släppa in de tre andra när Egwen reste sig upp. Vad skulle ha hänt om Romanda inte hade rest sig? Förmodligen skulle Egwen ha fått ännu en chans, ännu en runda med tvättfatet. Men hon var säker på att Romanda inte skulle ha röstat ja tredje gången heller om hon vägrat den andra. I så fall skulle hon med största sannolikhet ha blivit upphöjd till ämelintronande själv någon av de närmaste dagarna, svarade Sheriam. Hon eller Lilaine? Det var inte det jag menade, sa Egwen. Vad skulle ha hänt med mig? Skulle jag bara ha gått tillbaka till att vara antagen? Anaya och de andra kom skyndande med stora leenden och Mirelle började hjälpa Egwen av med den vita klänningen och på med en i ljusgrönt siden som hon bara skulle ha på sig tills hon kom i säng. Det var sent, men den ämelintronande kunde inte gå omkring i en antagens klänning. Antagligen, svarade Morvryn efter en liten stund. Jag vet inte om det skulle vara lyckligt eller ej att vara en antagen som nästan nått ämelintronen och att alla företrädare visste om det. Det har sällan hänt, sa Bionin. Men en kvinna som vägras att bestiga ämelintronen brukar landsförvisas. Salen strävar efter harmoni och hon skulle inte kunna låta bli att vara en källa till split. Sheriam såg Egwen rakt i ögonen som för att understryka sina ord. Vi skulle utan tvekan ha blivit förvisade. Definitivt jag, Mirelle och Morrin, eftersom vi gick i borgen för dig. Och förmodligen även Kalinaya, Bionin och Anaya också. Plötsligt log hon. Men nu blev det inte så. Den nya ämelintronande antas tillbringa sin första natt i bön och kontemplation. Men när Mirelle är färdig med de där knapparna är det kanske bäst att vi ägnar åtminstone en del av den åt att berätta hur det förhåller sig i Kärlidar. Allihop tittade på henne. Mirelle var bakom henne i färd med att knäppa den sista knappen. Men Egwen kunde känna hennes blick. Ja, ja. Jag tror nog att det vore bäst.